السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا وأهلا بكم Til annual lektion av denne velsignede bok, Riyad al-Salihin, der vi går igjennom hadither från Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och vi fortsätter att läsa om kapitlet om Zuhud och att hur enkelt profeten levde alaihi salatu wassalam och dygden av fattigdom. Och då det här är kanske ett av de längsta kapitel i boken och många hadither repeteras i samma ämne, kommer vi hoppa över vissa hadither som är typ likadana eller har samma betydelse som de innan. Och även om man kollar på Sheikh Uthaymins förklaring rahimahullah, så finner man att han till exempel i detta kapitel inte förklarar alla hadither. Vi går igenom då vissa utvalda hadither från detta kapitel. Ja. Den första hadithen som vi kommer att gå igenom är hadith nummer 500. En hadith som berättas från Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att jag var den första araben som sköt en pil fi sabilillah. Och vi brukade strida tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och vi hade ingen annan mat att äta än blad från ökenväxter. Och så pass att när någon av oss gick för att utföra sina behov, så var det avföringen kom som från ett djur, ett lamm eller någonting, när han utförde sina behov, som små bollar på grund av att de åt dessa ökenblad. Och denna hadith är autentisk hos Bukhari Muslim. Den bevisar förträffligheten av Sa'd ibn Abi Waqqas. Han är från de nobla sahaba radiyallahu anhum, och här från de första, eller den första personen som sköt en pil fi sabilillah någonsin i islams historia. Ja. Och han berättade då hur simpelt de levde i början av islam. Och här nämner man i förklaringen att detta var ett test från Allah subhanahu wa ta'ala för att pröva vem av sahaba som var uppriktig i sin tro. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, alif lam mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. Tror människorna att de ska lämnas bara efter att de har sagt vi tror utan att prövas? Vi har sannolikt prövat dem som levde före, för att Allah ska veta vem som är uppriktig och för att Allah ska veta vem som är falsk. Så människan måste genomgå prövningar, och då gäller det för människan att vara stark. Och det här gäller också oss. Och våra prövningar är inte i närheten av de prövningar som sahaba fick genomgå. Men vi får prövningar, vi får motgångar. Och vi får höra mycket saker från icke-muslimer, från kanske nära och kära, och vi får problem. Men då gäller det att stå fast på sanningen och inte tappa greppet. Och inte bara som de som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Det finns de av folk som dyrkar Allah på en kant. Yani deras religion är väldigt skör. Om de får någonting gott, itma'annab, då är de tacksamma. De är kvar på islam. Men om de drabbas av en motgång eller prövning, så vänder de sig bort från Allah azza wa jalla. Och det är inte så muslimen ska vara. Att vid minsta problem, kallas jag pallar inte, islam är jobbigt. Om man slutar. Det här är inte någon klubb. Det här är inte någon förening. Det här är subhanallah, meningen med livet. Det går inte att sluta och hoppa av eller ta en paus. Utan det här är det vi lever för. Och det här är det vi dör för. Är det inte det? Så att det gäller att alltid hålla fast. Goda tider, svåra tider, rikedom, fattigdom, hälsa, sjukdom. Vi håller fast vid islam. Och hoppas på det goda från Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma ja'al rizq ali Muhammadin quta. Profeten alayhi salatu wassalam brukade göra denna dua: O Allah, gör Muhammads försörjning, uppehälle quten, Och kot betyder här vad som är lagom, vad som räcker. Inte för mycket, inte för lite, utan som man säger på svenska, lagom, medel. Profeten alaihissalam bad inte om rikedomar, och wallahi, han kunde få det. Han blev erbjuden rikedomar, som det finns i hadithen där han erbjöd, han fick välja mellan att vara abden wa rasulen eller maliken nabiyya, att vara Allahs profet och sändebud, eller att vara Allahs profet och konung. Och var en mäktig i dunja och äga rikedomar i världsliga saker. Men han valde att ödmjuka sig och att vara Allahs slav och tjänare, alayhi salatu wassalam. Sen så nämner författaren en väldigt vacker hadith. Och det är också en hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger: vid Allah, wallahi alladhi la ilaha illahu, jag svär vid Allah, det finns ingen sann gud förutom honom, så brukade jag ibland lägga mig på min kebid, min lever, på marken på grund av hunger. Eller han lägger sig på marken för att dämpa hungern i hans mage. Och ibland brukade jag knyta fast en sten runt min mage på grund av hunger. Och en dag så satt jag på den vägen där de brukade gå ut, yani från moskén. Och då så gick profeten ut, alayhi salatu wassalam, från moskén. Och han såg mig. Och när han såg mig så log han mot mig. Och han förstod och kunde se på mitt ansiktsuttryck vad det var med mig. Och så sa han: Abahir. Och då så sa jag: Labayk ya Rasulullah. Han sa: följ med. Och jag följde honom tills vi kom till hans hus. Och jag bad om tillåtelse att få komma in, och jag fick komma in. Och då fann profeten alayhi salatu wassalam att man en skål med mjölk. Och så säger han till sin fru: var kommer denna mjölk ifrån? Och då så säger hon att den här personen, mannen eller kvinnan, har skänkt den till oss. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam: Abahir. Och då så säger han igen: Labayka ya Rasulullah, jag är här, jag hör, jag lyder. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam: gå och hämta folket av Suffa. Och vi kommer att förklara vilka de är sen. Hämta dem till mig. Och då så säger Abu Huraira: Ahli Suffa var islams gäster. De hade varken familj eller pengar, och inte någonting, någon rikedom hos någon. Och om profeten alaihissalam fick sadaqa, så brukade han ge allting till dem och inte behålla någonting till sig själv. Men om han fick en gåva, så brukade han dela en del av gåvan till Ahli Suffa och behålla en del till sin familj. Så i alla fall, Abu Huraira skulle då gå och hämta Ahli Suffa för att de skulle dricka från denna mjölk. Och Abu Huraira, yani, han känner sig inte bekväm, eller han kände sig, vad kan man säga, fasa'ani dhalika. Han blev inte så glad av detta. Och han säger till sig själv: den här mjölken ska räcka till Ahli Suffa. Yani en skål med mjölk. Och det nämns att Ahli Suffa var ungefär 70 personer. Ibland var de lite mer, ibland lite mindre. En skål med mjölk, 70 personer, och alla är hungriga. Så Abu Huraira säger då till sig själv att jag kuntu ahakku en osiba min hada leben. Yani, jag har mer rätt att fördricka av den här mjölken för att stärka mig. No. Men om profeten alaihissalam skickade mig, så var det jag som gick och hämtade dem eller gav till dem. Så han tänkte för sig själv: hur ska den här mjölken räcka? Men jag hade inget annat val än att lyda Allah och att lyda profeten alayhi salatu wassalam. Så jag hämtade Ahli Suffa, och vi gick och bad om tillåtelse att få komma in, och vi fick komma in. Och alla satte sig i profetens hus alayhi salatu wassalam. Och då säger han: ja Abahir. Och då så säger jag: Labayk ya Rasulullah. Och han säger då: ta skålen och dela ut. Så jag tog skålen och jag började att ge. Den ena personen drack efter den andra, tills alla blev mätta. Inte bara att de drack en klunk, de drack, och hadithen säger att de blev mätta. Yarwa. Och så gav de tillbaka skålen och så gav jag nästa man och han drack tills han blev mätt. Tills jag gick runt och kom till profeten alaihi salatu wasalam och alla hade blivit mätta. Och då så tog jag skålen och jag gick till profeten alaihi salatu wasalam och han såg mig och då så skrattade han, han log mig i ansiktet och han sa ya abahir och jag säger labbaik ya rasulullah. Han säger det är bara du och jag kvar. Och jag säger sadaqt ya rasulullah, det är sant. Och då så säger han sitt och drick. Så jag satt och drack. Och då så säger profeten alaihi salam ishrab. Så jag drack. Och han fortsatte att säga till mig drick och drick och drick. Tills jag sa vid honom som har sänt dig med sanningen, det finns ingen plats. Yani, khalas, det är stopp. Jag har druckit så mycket, jag är helt mätt. Och då så gav Abu Huraira mjölken eller skålen till profeten alaihi salam, som prisade Allah och nämnde Allahs namn och så drack han det som var kvar av mjölken. Och denna hadith finns i Bukhari. Mashallah. En väldigt, väldigt vacker hadith som illustrerar hur simpelt sahaba levde radiyallahu anhu och profeten alaihi salatu wassalam. Abu Huraira blev muslim de senaste eller sista åren i islam. Amul Khaybar. Han var med profeten alaihissalatu wassalam ungefär 4,5 år. Men mashallah, han offrade allting för islam. Han sa i vissa hadither att sahaba var upptagna med att köpa och sälja på marknaden. Vissa var upptagna med sin åker och liknande. Men han hade inte tid för sånt. Utan han ville vara med profeten alaihissalatu wassalam hela tiden. Och lära sig så mycket som möjligt. På bekostnad av vad? Att han kanske inte fick så mycket dunja. Utan till och med här av hunger lägger sig på magen på marken för att dämpa hungern. Och ibland knyter fast en sten runt magen för att inte känna av denna hunger som han hade. Så vad gjorde han? Han var också en person av izza, av ära. Han var inte en person som gick och tiggde och sånt. Utan han var galet hungrig. Svälte. Så han sätter sig vid utgången till moskén och som det berättas i vissa riwaya så går Omar förbi och Abu Huraira frågar honom en fråga om en vers i Koranen. För han vill att Abu Bakr eller Omar ska svara och säga det här är tafsir på versen. Följ med hem och ät. Att det ska komma som på köpet. Ja, ni följ med, jag bjuder på mat. Men de svarade och gick. Både Abu Bakr och Omar. Och sen när profeten kommer alaihissalatu wassalam så sa han att han såg i mitt ansikte vad jag kände. Eller han såg hunger i mitt ansikte. Han sa, kom i Abu Huraira. Och så gick de då hem till profeten alaihissalatu wassalam. Och här finner vi också att trots att han var bjuden så väntade han med att gå in tills han fått tillåtelse. Och det är också en fin etik i islam som man ska ha. Att är du bjuden hos någon, gå inte in tills de säger varsågod. Även om du får för dig att kallas det är lugnt, Jenny. Jag är bjuden. Kanske hans fru står där bakom dörren eller någonting. Du väntar tills han säger varsågod. Du kan komma in. Så profeten alaihissalatu wassalam när han kommer hem frågar då och kollar vad han har för någonting att äta. Och han finner den här skålen med mjölk. Och då ställer profeten alaihissalam den här frågan, är det en gåva eller är det sadaqa? Och vad är skillnaden? Jo, profeten alaihissalatu wassalam fick inte äta sadaqa. Sadaqa är haram för profeten alaihissalam och hans hushåll, Ahlul Bayt. Fram tills idag. Om en person är från Ahlul Bayt så får han inte äta sadaqa. Och då säger de där förutom i nöd, om det är svält och sånt. Men annars så ska han inte ta del av sadaqa. Så om profeten alaihissalam fått sadaqa så gav han allting till Ahlul Suffa, till de fattiga. Men om det var en gåva, för sahaba ville ju också ge någonting till profeten alaihissalatu wassalam, så de gjorde det till en gåva istället. Och det fick han ta. Men även där, och trots hans behov och hunger, och att han har 9 stycken familjer, så väljer han att dela denna gåva till sin familj och till Ahlul Suffa, till de fattiga. Inte att han tänker, jag är Rasulullah, jag måste vara stark, jag behöver maten och så vidare. Nej, utan han, mashallah, delar med sig. Han gav utan att vara rädd för fattigdom. Så när han får veta att det är en gåva så skickar han Abu Huraira då för att hämta Al-Suffa för att komma och ta del av den här mjölken. Och mashallah, tänker han, Abu Huraira är svältandes och det finns en skål med mjölk. Och han säger, gå och hämta de här personerna som kan vara upp till 70 personer. Och en skål med mjölk. Kanske 2, 3, 4 liter någonting. Subhanallah. Så Abu Huraira tänker att det här kommer inte räcka och jag borde få dricka först och så vidare. Han säger en väldigt vacker sak. Han sa, jag har inget annat val än att lyda Allah och profeten. Och det är också en sak som vi ska ha framför ögonen. När du får ett påbud, en beordring, Allah säger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, då är det det här som gäller. Jag har inget annat val än att lyda. Att komma med någonting eget att trotsa finns inte i min agenda. Utan annars, jag lyder, jag underkastar mig. Och som han har kollat i slutändan, fick han inte som han ville. Och var det inte bättre att lyda? Eller hur? Så här finner vi att de då kommer in, de ber om tillåtelse och de sätter sig ner. Och att Abu Huraira då börjar att servera den här mjölken. Och här finner vi också det som ulema nämner en mu'jiza, ett mirakel. Hur kan så här liten mängd med mjölk räcka till så här många människor? Några liter mjölk räcker till kanske upp till 70 personer. Och inte bara att de alla dricker en liten klunk, utan alla dricker sig mätta. Subhanallah. Det här bevisar att Allah Azza wa Jal gav baraka. Han gav välsignelse i profeten Muhammad alaihissalam och de gåvor som han fick. Här finner vi också andra lärdomar när det kommer till etik, etikett när man ska äta och dricka. Och det är att man ska sitta. Profeten alaihissalam sa till Abu Huraira, sitt och drick. Och det här är det som är sunna. Man ska sitta och dricka och man ska inte stå och dricka. Och det finns lite olika åsikter. Vissa ulema går så långt och säger att det är haram att stå och dricka. Medan andra och majoriteten av de lärda säger att det är makro. Det är förhatligt och ogillat att stå och dricka. Men det är, inshallah, den korrekta åsikten, tillåtet. Men det är ogillat och det är alltid bättre att sitta och dricka. Och vi lär oss också att personen som serverar är den sista som dricker. Och det här nämns i en autentisk hadith. Att den som serverar är den sista som dricker. Så att om du ska bjuda på mat eller servera, börja inte att dricka själv. Utan låt folk få och sen tar du din del. Och vi finner också här att det är någonting som man ska göra, att man nämner Allahs namn innan man dricker. Och man säger alhamdulillah efter att man har druckit. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att äta sig mätt. Att dricka och att äta sig mätt ibland. Inte som tyvärr många av oss gör idag, att vi alltid äter oss mätta. Och det här kommer vi tala om senare, utan det är sunna att stanna, att fylla magen med en tredjedel mat, en tredjedel dryck och lämna en tredjedel tom. Taib. Men många av oss idag, alla måste ha, det är 100% mat och sen vill man trycka ner någonting och dricka. Och luft finns ingen plats för och sen så kraschar man för man är så överfull. Och det här är inte sunna. Utan sunna är att man stannar innan man är mätt. Men ibland är det tillåtet att äta mätt. Att äta sig mätt, det är lugnt. Som Abu Huraira här gjorde. Med profetens godkännande alaihissalam. Då han sa drick och drick och drick. Tills Abu Huraira sa, wallahi, det finns ingen plats. Det är stopp. Mashallah. Och här finner vi också hur otroligt generös profeten Muhammed var alaihissalam. I vilken turordning kom han av alla dessa människor? Sist, eller hur? Sist av dem alla, mashallah. Och det här kallas på arabiska för ithar. Och en väldigt, väldigt vacker egenskap. Att man ger andra företräde framför sig själv. Man bryr sig mer om sina vänner, sina gäster, än sig själv. Det här är den är toppen av generositet. وَيُنْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Som Allah nämner att de ger till andra, istället för sig själva, även om det innebär en form av förlust för dem själva, så ger de av det som de håller kärt till andra. Och det är också det som Mashallah Broden läste i bönen här. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Allah säger, ni kommer inte att nå fromhet, ni kommer inte att nå taqwa, tills vad? Ni skänker från det som ni älskar. Inte bara att vi skänker, vi ger 100 spänn i månaden, 200 spänn i månaden, vi ger från det som vi älskar, det som vi håller kärt. Det som du behöver, det du vill äta, ger du till någon annan. Då har du verkligen bevisat din iman. Taib. Och så var ju profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Mashallah. Så en väldigt, väldigt vacker hadith som då bevisar hur simpelt sahaba levde radiyallahu anhum. Abu Huraira nämner sedan en till hadith här som också beskriver hans tillstånd. Han säger, ibland så hände det att jag föll ner och svimmade mellan profetens hus alayhi salatu wassalam och hans minbar. Jag in i moskén, så svimmade jag ibland, marschien, på grund av hunger. Och ibland, eller då så kom ibland folk och satte foten på min nacke när han ligger där avsvimmad och tror att jag är galen. Men jag är inte galen, utan det var bara av hunger. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här finner vi återigen till vilken nivå Abu Huraira radiyallahu anhu hade sabr och tålamod. Att han gav inte upp, utan han kämpade och offrade. Yani, för att få denna kunskap så var han så här hungrig att han ibland svimmade av hunger, subhanallah. Men han hade tålamod, och vad fick han i slutändan? Han blev den sahabin som berättat mest hadither av alla. Den sahabin som idag, när vi läser hadithböckerna, har berättat mest hadither. Han själv har berättat mer än 5300 hadither. Finner vi i dagens hadithböcker. Det är mer än alla andra sahab. 5300 hadither, mashallah. Trots att han bara var med profeten al-Islam i 4 år. Och när profeten al-Islam också såg hans hirs, hans iver att lära sig, så gjorde profeten al-Islam en speciell dua för honom. Att han aldrig skulle glömma en hadith. Och subhanallah, han glömde aldrig en hadith. Också ett mirakel, mashallah. Han hade tålamod. Och som vissa av salaf sa, adlaltu taliban fa'azzaztu matluban. Och kama qal. De sa att jag förnedrade mig som elev i sökandet av kunskap, så Allah ärade mig till att bli någon man söker kunskap från. Och så här finner man situationen av många av salaf. Att i deras första år så var det sabr. Och det var uppoffringar att gå från Irak till Egypten, till Sham, till Mekka, till Medina, fram och tillbaka i hunger, i törst, att kanske bo fattigt och leva fattigt och så vidare. Men efter att de fått kunskapen blev de imamer. Och det är folk som lever bland oss idag, kan man säga, med deras kunskap. Folk som vi älskar och folk som är våra förebilder. Är det inte så? Så kunskapen kräver uppoffringar. Man kan inte ha det om man vill bli en lärperson som en hobby. Du vill bli en sheikh, men jag har som hobby att gå på söndagsdarsen. Mashallah. Yani billahi tawfiq. Hur skulle du bli en sheikh genom att gå på islamföreläsning 1-2 timmar i veckan? Det räcker inte. Utan man måste verkligen kämpa. Och som vissa av salaf sa, Mujahid, han sa att yani, den här kunskapen uppnås inte genom att vila. Det kräver att man kämpar. Allah musta'an. Författaren nämner sen hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam dog och hans rustning var pantsatt hos en jude för att han hade tagit 30 stycken sa', alltså ett mått med sha'ir, med en form av säd som han då skulle ha för att äta. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi att profeten Muhammed a.s. också dog och inte var rik. Trots de erövringar de hade gjort, trots allt guld och silver muslimerna hade fått, så behöll profeten a.s. ingenting till sig själv. Och till och med så hade han lånat mat av en jude. Och den här juden ville ha pant, så han pantsatte sin rustning som han har i krig. Tills han då skulle ha betalat tillbaka. pengarna och då skulle han få tillbaka sin rustning. Och här nämner också Öleman en faida. Varför lånade profeten alaihissalam mat av judar och inte av muslimerna i Medina? Då säger vissa lärda, han gjorde det för att bevisa att det är tillåtet. Så ingen ska få för sig att det är haram. Och det här är viktigt. För det finns de nissar idag som försöker säga att det är haram att köpa saker från judar. Eller kristna och så vidare. Och det kallar de för att bojkotta. Och säger att det här är från islam. Och det är wajib att bojkotta. Det är haram att köpa varor från judar. Och det här saknar bevis i islam. Det finns ingen bevis på detta. Utan här profeten är död alaihissalam och ändå skuldsatt till en jude. Så det var det här han dog på. Trots att judarna var hans fiender. Och försökte till och med göra en komplott för att döda honom. Och förnekade honom och så vidare. Men ändå han handlade med dem. Så att det här med bojkott finns det ingen grund för islam. Men om du inte vill köpa någonting från ett visst folk eller någonting, du är fri. Du behöver inte köpa. Jag säger inte att du måste köpa. Men ingen kan komma och säga att det är haram. Brorsan, varför dricker du de här drickan? Det kommer från judarna. Det är haram. Det är inte haram. Du måste ha bevis innan du säger att någonting är haram. Och sen blir det också som tyckleri. Okej, det är sant. Det finns de sionister och de nere i Israel som förtrycker Palestinien. Ta in. Vad gör kineser med våra bröder i Kina? Vad gör de? Förtrycker inte muslimerna? Gör de inte det? Våra bröder, uigurer, de är så förtryckta. Ta in, bojkotta Kina. Inga kläder, inga elektriska saker. Ja? Eller hur? Nej, men vi bojkottar det som passar. Så alla kollegor här, den som vill bojkotta får bojkotta. Men kom inte och säga att det är från islam, eller det är wajib, eller det är haram och så vidare. Utan du får köpa vad du vill. Men gå inte och säga att någonting är haram till någon annan människa utan ett bevis. Vissa säger att han lånade från judarna för att den här maten inte fanns hos muslimerna. Wallah. Och vissa säger också att han lånade från judarna för han skämdes att låna från muslimerna för han visste att de inte skulle vilja ha tillbaka. Du vet ibland du har en person, eller om någon av oss, om profeten Alisam kommer och lånar mat av dig och han vill lämna tillbaka den, skulle du ta tillbaka den? Eller skulle du säga det är lugnt? Alla skulle säga det är lugnt, eller hur? Även om du var den fattigaste människan. Så han vill inte göra ihraj. Han vill inte sätta dig i den här sitsen. För han visste att alla var generösa mot honom. Så han ville låna och ge tillbaka. Ta in. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att ta pant. Att ge pant eller ta pant. När man lånar ut någonting. Och det är inget fel med detta. Du hyr ut din lägenhet. Du säger kallas. Lämna 50 000 kronor i pant. Om någonting går sönder, jag tar för några pengar. Du skriver ett kontrakt. Personen vill låna din bil, kallas. Lämna si och så i pant. Det är helt okej. Så att det inte är någonting fel med detta. Nej. Vi går vidare till nästa hadith som också berättas av Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profetens säng alaihi salatu wassalam var gjord av uppstoppat skinn. Yani, man hade stoppat skinnet med leaf, och det, jag vet inte vad det heter på svenska, men har ni sett en daddelpalm och det finns som någonting små trådar på själva stammen. Ja, de är väldigt det blir som tjocka grässtrån, kan man säga, som är torra. Så hans, vad var profetens säng alaihi wasallam? Det var skinn som var fyllt med det här. Det vill säga att han var väldigt simpel människa. Han brydde sig inte om dunja utan kämpade för sitt nästa liv. Nästa hadith berättas från Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alaihi sallam säger: khairukum qarni, de bästa av er är min generation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Och så säger Imran, han som berättar hadithen, jag vet inte om han sa detta 2 eller 3 gånger. Och sen så sa han, efter dem kommer ett folk som kommer att vittna utan att man har bett dem vittna. Och de kommer att bedra och de går inte att lita på. De kommer att ge eder som de inte kommer att hålla. Och deras kännetecken är att de är feta. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämnde Rasul alaihi sallam en väldigt viktig sak. Och han säger att de bästa av folk är min generation. Khayrun nasi qarni. De bästa av folk är min generation. Och här, ja ikhwan, kom en annan viktig punkt. De bästa av folk, när? De bästa av folk i hela människans historia. Från Adam till domedagen. Den bästa ljuspunkten i människans historia, det var den tiden då Allah skickade profeten Muhammad a.s. Och de bästa av folk som gått på jorden efter Allahs profeter är sahaba radiyallahu anhu. Right? Så de bästa av folk någonsin är vem? Om ni får den här frågan. Vilka är de bästa människorna efter profeterna? Sahaba. Finns det råden? Inget tvivel om detta. Bäst i vad? Du säger bäst. Bäst i sin aqida, i sin tro. Bäst i sin ibada, i sin dyrkan. Bäst i sin akhlaq, i sin suluk. I allting som vi kommer till. Mod, generositet, uppoffringar. De var bäst. De nådde toppen av vad man kan nå efter Allahs profeter alaihi salatu wassalam. Så de bästa av folk är sahaba radiyallahu anhum. Och vem kommer efter sahaba? Thumma alladhina yalunahum. Och sen de som kommer efter, det vill säga sahabas elever, den andra generationen av muslimer. Och det är de som kallas för tabi'un. De som levde på sahabas tid men inte hade träffat profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och sen kommer de som kom efter dem, atba'u tabi'un. Yani sahaba, tabi'un, atba'u tabi'un. De här 3 generationerna är de bästa generationerna i islam. Och det är de som kallas för al-qurun al-mufaddala. De 3 bästa generationerna. Och det är de som också kallas för salaf och salih. Om ni hör ordet salaf, som är ett väldigt laddat ord idag, men det är ett vackert ord, så refererar detta ord först och främst till dessa 3 generationer. Vilka är salaf? Först och främst dessa 3 generationer. Salaf, yani sahaba, tabi'un, atba'u tabi'un. Det här är salaf och salih. Och vad vi säger? Vi säger att jo, om profeten Muhammad a.s. säger att de här 3 generationerna är de bästa av folk. De hade bäst aqida, bäst dyrkan, de hade den renaste, mest uppriktiga islam. Då är det deras förståelse av islam som också är bäst. Är det inte så? Eller finns det någon efter salaf som har bättre förståelse än dem? Finns inte. Så vad vi säger, vi försöker följa islam som salaf. Så som de förstod islam. Idag säger många att vi följer Koranen och Sunnan. Ta i Koranen och Sunnan på vems förståelse? På din förståelse eller på sahabas förståelse och salafs förståelse? De hade den bästa förståelsen. Så låt oss gå tillbaka till deras förståelse. Speciellt när det kommer till aqida till exempel. Vår trosuppfattning. Idag tyvärr det finns många olika ideologier. Många olika konstiga åsikter. Sahaba hade inga olika ideologier. De var enade på en och samma aqida. En och samma trosuppfattning. Fast inga sekter och grupper av sahaba. De hade alla samma yani aqida och trosuppfattning. Så låt oss gå tillbaka till det som de var på. Då kommer vi också att enas. Men du ska följa honom, han ska följa honom, hon ska följa honom. Alltså, vi kommer alla att splittras. Är det inte så? Så därför är den bästa och renaste förståelsen av islam sahabas förståelse av islam. Och därför när profeten Ali s.a.w. också nämnde att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter, så sa han alla är i helvetet förutom en. Det finns en grupp som är rädda från helvetet, som är på den rätta vägen. Och då så sa sahaba, vilka är de ja Rasulullah? Då så sa han, de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Ja, det här är den islam som tar dig till Jannah och räddar dig från helvetet. Att vara på den gamla islam. Den som profeten Muhammad a.s. var på och den som hans sahaba var på, radiyallahu anhu. Han sa inte bara det som jag är på idag. Som de här säger Koranen och Sunna. Jag och mina sahaba var. Så det här är det vi måste gå tillbaka till. Att följa Koranen och Sunna på sahabas förståelse. Så salaf är någonting vackert. Men tyvärr har det här namnet idag missbrukats. För det är inte förståelsen av islam. Och folk har en tendens att tillskriva sig själv sanningen. Även om de inte är på sanningen. Eller hur? Folk har en tendens att säga jag är på sanningen. Jag följer det som är rätt. Även om man inte gör det. Alla säger jag är från Ahl Sunna wal Jamaa. Men kan alla vara det när profeten säger att vi kommer bli 73 sekter? Nej. Spelar ingen roll vad du kallar det för. Och samma sak idag, vi har vissa avvikande sekter. Khawarij och liknande. Då säger vi också salaf. Vi följer också salaf. Men det gör de inte. Salaf gjorde inte takfir på muslimer. Salaf slaktade inte muslimer på det här sättet som de gör. Förstår ni? Slaktade inte muslimer alls. Så att det räcker inte med att kalla sig för någonting. Man måste också leva upp till det man kallar sig för. Så att man ska inte låta sig luras av dessa namn. Så att följa salaf är någonting vackert. Någonting fint. Och inget fel med detta. Så här nämnde profeten alaihissalam att de tre bästa generationerna är de tre första generationerna. Och så sa han, sen kommer det att komma ett folk som kommer att vittna utan att man har bett dem vittna. Och vad menas med detta? Vissa lärda säger att de kommer att vittna falskt vittnesmål. De är inte rädda för Allah, de vill bara ha dunya. De är beredda att gå till en domstol och säga wallahi, jag svär på sig och så, för att tjäna några kronor. Och det här är ikhwa ifrån de största av synder, shahadatul zul. Att gå och anklaga någon falskt. Att gå och kräva någonting som inte är ditt falskt. Det här är shahadat al-zul. Och kommer från en person som inte är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Eller det kan också betyda. Shahada kan också här betyda som Ibn Hajar nämner. Att de svär mycket. Ett folk som hela tiden säger wallah wallah. Och de ljuger och säger wallahi billahi tallahi. Och det är största lögnerna. Tyvärr är det också någonting vi kan se idag. Att folk har tagit ordet wallahi till ett ord som man fyller ut sina lögner med. Allah musta'an. Vissa säger också att det kan betyda att det kommer att komma ett folk som vittnar om saker som de inte vet. Yani det vill säga, de säger till exempel, jag vittnar om att de här personerna är i paradiset eller de här personerna är i helvetet. Och det här är något som vi inte sysslar med. Vi vet inte vem som är i Jannah och vem som är i elden. Det här är Allah som avgör. Nej, sahaba de är i Jannah och så vidare. Men av oss. Vi vet inte vem av oss som är i Jannah och vem av oss som kommer hamna i elden. Men Allah gör oss alla från Ahlul Jannah. Och skyddar oss från Ahlul Nar. Men vi vet inte. Och vi säger inte jag vittnar om att den här personen är i Jannah. Det vet vi inte. Utan vi säger vi hoppas att han är i Jannah. Vi hoppas att han har räddat honom från helvetet och så vidare. Så de kommer att vittna. Och de kommer att vara wayakhunun wa la yu'tamanun. De kommer också att vara falska. De kommer inte att hålla deras avtal och deras löften. Det som de har anförtrotts. Och det här är en hycklares egenskap. Att man litar på dem och de sviker och de bedrar. Al-khiyana. Allah musta'an. Och de kommer att avlägga eder som de inte kommer att hålla. Wa yadhharu fihim as-siman. Och fetma kommer att bli vanligt bland dem. Här nämner Rasul alaihissalam en egenskap av dessa onda människor som kommer att komma innan domedagen. Och det är att de inte fruktar Allah, de vittnar falskt, de bedrar, de sviker, håller inte vad de lovar. Och de har den här egenskapen om att de är tjocka. Och då ser ulama att det tyder på deras iver och deras besatthet av dunya. Att det är det viktigaste hos dem. Att äta och att fylla magen. Och de lärda säger att det här är någonting dåligt. Yani, en person kan ha som, vad heter det, han har sån här anlag att han är naturligt tjock. Det är inget fel med det. Men det här att man anser det vara någonting fint att vara tjock. Och att man är lat. Man rör inte på sig, man går inte till moskén, man går inte, arbetar inte, man ger sig inte ut i jihad, fisabilillah. Man bara sitter och äter och dricker onyttiga saker i högmod och i slöseri. Och sen orkar man inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är negativt. Det är ingenting positivt. Och därför som vi kommer att nämna nästa lektion, det här med att äta en tredjedel. Att inte äta sig mätt. Och profeten Alaihissalam sa att en muslim äter i en mage och en kafir äter i 7 magar. Igen, en muslim äter mindre än en kafir. Han säger bismillah och äter och slutar äta innan han är mätt. Taib. Och det här, subhanallah, är också ett bevis på att han var en profet. Att fetma kommer bli vanligt innan domedag. Det här idag klassas som en av de största sjukdomarna i världen. De största hoten mot hälsa idag är fetma. Mer folk dör av fetma än av svält. Vet ni det? Man ser att problem, folk är fattiga, folk dör av svält, det är sant. Men mer folk dör av dessa välståndssjukdomar. Av diabetes, hjärtsjukdomar, blodproppar och stroke. Jag vet inte vad man får av det här med fetma. Subhanallah. Och det är någonting som har exploderat lavinartat de sista åren. Att folk har blivit överviktiga. Det är jättemycket. Just de här sista åren. Och det sorgligaste, om ni googlar de 10 värsta länderna i fetma. Vilka länder tror ni ligger först? Kuwait. Khalid, yani Saudi, Qatar, Emiraten. De är topp 5. Subhanallah. Precis som profeten berättade om Alisa. Så att det här är någonting man ska försöka undvika. Att vara så här slösaktig och bara äta vad som helst. Och sen är det den här osunda levnadsstilen. Förr i tiden jobbade folk. De gick och bar på marknaden. De tog hand om sina kameler. De gick och bar saker och fiskade och jagade och så vidare. Alltså, du kan äta vad du vill. Kommer inte bli tjock. Men nu, vad händer? Du sitter och dricker läsk och äter socker och du sitter bara hemma. Till och med vissa när de ska till moskén som tar 2 minuter att gå till, de tar bilen. Ja, man måste hem. Ja? De vet inte hur man stavar till ordet gym till exempel. Inte vet jag. Så att, det här är inte nyttigt. En muslim ska ta hand om sin hälsa. Allah kommer fråga oss om vår hälsa på domedagen. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa lektion. Wassalamu alaikum.